Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
CSR-podden med Åsa Stenborg och Torbjörn Olofsson.
Välkommen till CSR-podden. En estradör har vi pratat med idag som ska bli chef. Per Lars Hans har precis lämnat lokalen.
Ska bli chef, han är väl chef.
Som, ja, är chef på ja. Ragn-Sells. Han ja. Har gått slutat vara
från max. Hamburgare till avfallet.
Absolut.
Han har slutat att tillverka saker när han har flyttat till andra sidan och börjat ta hand om förpackningarna istället.
Han lovar att han inte ska sopa scen längre. Det låg han lite mjugg. Det hörde, kunde inte ni höra, men det såg vi. Och vi blev väldigt tekniska.
Precis, men det får ursäktas den här gången.
Jag tycker det var väldigt roligt.
Ja, det är väldigt värt att lyssna på. Jag igen säger, gå gärna in på vår Facebook-sida, gilla oss, sprid oss så vi får fler lyssnare, det hjälper till.
Eller tipsa om någon som du skulle vilja att vi intervjuar.
Ja.
Gärna inte dig själv, det är så tråkiga tips.
Trevligt att du är här, Per.
Tack så mycket.
Lars Hans, det, om vi har fattat saken rätt så är det ett gårdsnamn från Dalarna i Leksand.
Det stämmer det, det är en liten en gård där som... Tre gårdar hette faktiskt Lars Hans där och en av gårdarna tillhörde min släkt och jag har aldrig hört att det funnits någon annanstans. Lite. Någon, om man forskar riktigt långt bak så kanske de går ihop de här gårdarna också i en gård men så långt går inte släktforskningen. Så
att... Nej, och det är därifrån du är och det är därför du heter tre förnamn.
Ja, det var faktiskt min farfar som när han gjorde lumpen vart av med efternamnet. Jaha. Men så vart han bagare, egen företagare då början på 20-talet. Då tog han det gamla namnet, gårdsnamnet då, som han var uppvuxen med. Och tog bort Eriksson. Sen var det ett efternamn istället för ett gårdsnamn.
Okej. Så egentligen skulle du heta Per Larsson Eriksson? Då?
Ja, jag hade nog hetat om, jag hade hetat Per Eriksson.
Ja, Per Eriksson.
Ja, det var den enkla lösningen.
Ja,
okej. Så sen efter många vändor så hamnade du till slut på ingenjörsutbildning på KTH?
Jag hamnade aldrig på KTH utan jag kom in på industriell ekonomi. Och jag kom samtidigt in och vart för att bli yrkesofficer. Och då hade jag de här två sakerna att välja på. Och då valde jag tredje alternativet. Jag fick nämligen en karriärutveckling och började bli chef på en hamburgsträng. Och det där som en ung 19-åring, 20-åring så var chef, det lät ju jättespännande. Och tjäna pengar på en gång. Så jag tog chefsjobbet.
Så alltså, du blev aldrig ingenjör?
Ja, jag blev gymnasieingenjör.
Gymnasieingenjör blev du?
Så jag blev inte civilingenjör.
Nej. Men det känns ju ändå som att du var lite på ingenjörsspåret varje fall redan för gymnasiet då?
Absolut. Och det var en väldigt tydlig inriktning från min sida att jag ville bli vd för Volvo. Och då visste jag liksom det att vd:arna för Volvo ja, men de var ingenjörer. Nu var ju då Sören Gill inte då högskoleingenjör ens, om jag förstår rätt. Då. Men alla andra vd:ar tidigare har då varit då ingenjörer.
Och hoppet från Volvo till hamburgerkedja?
Nu är chef.
Ja, det var det som lockade.
Ja, det var faktiskt var en annan sak också. Det var ju väldigt mycket snygga tjejer.
På Max Hamburg.
Om man ska vara ärlig, ja, det var väldigt trevligt. Man fick jobba med unga människor och man var själv ung på den tiden. Och då tänkte jag, herregud, det här med bilar och mekanik istället för människor. Nej, jag väljer människor istället.
Och unga tjejer framförallt då?
Det var väl en bonuseffekt då. Mm.
Det var där det började alltså. Det visste inte jag. Du bor fortfarande 5 kilometer söder om Bollnäs i Hertsö. Eller sitta med det. Det är hemma för dig. Och så arbetar du ändå i Stockholm. Mm. Och hur funkar det?
Ja, egentligen så är jag uppvuxen uppe i Norrbotten, Luleå. Men så dök min hustru in, dåvarande då kvinna, dök in som gäst på stadspubben när jag drev den uppe i Luleå. Och hon kom in som gäst där. Och efter att vi sen tillbringade några dagar tillsammans, för jag var då bartender nämligen. Eller hon trodde jag var bartender fast jag var ju chefen egentligen. Men efter 3 dagar tillsammans där så tyckte jag att det här var ju spännande. Så jag åkte och besökte henne i Bollnäs utan att hon visste om att jag skulle komma. Och jag kom hem till hennes arbetsplats med en ros i handen och sa att nu vill jag laga lunch åt dig. Och får jag låna nyckeln till bilen och guida mig så fixar jag det. Och då säger jag, nej det går inte. Vadå går inte, säger jag. Nej, men kom tillbaka vid 12:00 så hämtar jag dig. Och tänkte jag, det fanns en pojkvän i alla fall. Men hur som helst i alla fall.
Du bara sparka ut honom emellan där.
Typ, ja. Men hur som helst i alla fall så åkte vi hem på lunchen och då sprang hon in fort före allting annat. Tänkte, vad är det här? För jag sprang efter. Och då stod hon och torkade ur mikrovågsugnen. Hon skämdes ju för hur det såg ut hemma och visade upp hemmet som det var. Men det var inte det jag var ute efter. Ute efter Lilian då. Och det resulterade att jag 2 månader senare såg upp mig och flyttade ner till Bollnäs. Och där bor jag då sen 18 år tillbaka. 19 år
en bondgård
tillbaka.
Med allt vad en bondgård har och är.
När jag flyttade dit så var det då köttdjur, alltså uppfödning av nötboskap. Så att min första sommar var faktiskt från att jag var chef så gick jag ner och vart dräng och mockade hela den sommaren. Och det var den bästa jag någonsin har gjort i hela mitt liv, tror jag. Jag kommer ihåg det fortfarande idag som... Det var, man stekte gröt, man kokade gröt på morgonen och till lunch så stekte man gröten för det liksom, vad man hade råd med. Det var härliga tider faktiskt.
Och där har du fru fortfarande kvar och en dotter?
Hustru och dotter, ja.
Hustru och dotter, och dottern är någonstans i Härdet.
Hon är 14 år gammal.
14. Men det här med att pendla, det är det, funkar det?
Mm, jag har ju pendlat i alla mina...
I 100 år snart.
Ja, så att jag kan ju ingenting annat. Och jag blir nästan jobbig när jag kommer hem sen. Så min hustru säger att det är bäst att åka iväg och hitta på någonting. Du kan inte vara hemma längre.
Och så är du borta 5 dagar i veckan och så hemma 2 och så är det den löpet.
Men jag har stort behov att komma hem på helgerna också. Det är för mig att landa i komma ner i varv och sen kunna vara kreativ och arbeta väldigt mycket istället under veckorna.
Ja, för det är någonting som är jättetydligt för dig. Du har gjort tydliga avtryck i hållbarhetsvärlden. Du har varit väldigt aktiv inom Social Venture Network, SVN. Och VV känner dig från scenen 1000 gånger som representant för Max. Och Angeredsinitiativet är ett av dina barn. Och det finns antagligen ett helt gäng till saker. Du har otroligt mycket energi. Var får du den ifrån?
Ja, men när jag hittar en samhällsutmaning där jag känner att jag kan vara med och bidra, som också kanske också hjälper det företaget jag arbetar för, och om det också dessutom hjälper en individ, då får man energi, för då det blir som bingo på alla sätt och vis. Och det var väl det där liksom, det att jag ville bli ingenjör för att leda ett stort företag. Nu får jag vara liksom ingenjör att leda mot ett hållbart samhälle, och det är väl den stora drivkraften som finns där kanske.
Det finns ingen hemlig medicin på gården som...
En extremt förstående hustru som verkligen liksom låter mig då sova middag, lördag, söndag och vila och ladda batterierna och sen kunna jobba. Men för mig är det är 2 saker jag fokuserar på i mitt liv. Det är min familj och sen mitt arbete.
Mm. Och du började ju ganska tidigt, beskrev du då, på hamburgerkedjan Max. Men sen hade du ett break däremellan, för när du träffade hustrun så var du på en, då var du på någon krog istället.
Ja, det stämmer. Jag var på Stadshotellet i Luleå och den råkade ägas av samma familj som äger hamburgerkedjan. Mm. Och det var ju nämligen så här att jag någonstans där på 90-talet kände att men den där examen i civilingenjörsexamen vill jag nog ta i alla fall. Alltså, som klok 25-åring, inte som tokig 20-åring, så började jag tänka nytt. Så jag satt faktiskt upp mig då från... Och då var jag regionschef eller distriktschef var jag på den tiden som det hette. Men då frågade ägaren om inte jag skulle kunna tänka mig att få en bekostad utbildning och jobba parallellt. Så om jag då skulle lära känna ett annat av deras bolag, då, hotellbolaget. Då. Så att jag hann aldrig sluta, utan jag började istället då på då, hotellverksamheten istället.
Mm. Och vilket år ungefär är vi nu?
Då är vi 95. 94-96 är vi. Mm. Och det var ju liksom fantastiskt att få den möjligheten. Men sen dök som sagt var Lilian upp och så, då sa jag upp mig.
Mm, okej. Okay. Och sen, du var på väg att säga vad du skulle göra sen. När du
det var ju nämligen så här att det tog ett halvår till medan jag då mockade som sagt för att studerade. För då äntligen skulle jag få på min examen, tänkte jag. Så jag läste då ekonomprogrammet i Gävle parallellt med att jag var dräng. Men då hörde igen företaget av sig och tyckte att men vänta, vi skulle vilja att du bygger upp vår utbildningsavdelning. Du, det här, din militära bakgrund och erfarenhet. Och skulle inte du kunna ta ansvar för vårt ledarprogram? Och då började jag egentligen 97 med att bygga upp det som baseras då på FIRE och teorin i grunden.
Och då blev du personalchef?
På konsultbasis så var jag utbildningschef. Mm. För jag skulle ha min förbannade examen som jag aldrig fick ändå någon gång. Därför att, för att samtidigt så startade jag upp ett IT-försäljningsbolag. Så tyvärr att internet var ju sin linda där. Och det här var ju spännande. Och då hakade jag på där och som heter Staden, alltså byggde upp lokala shoppar i städerna där man kunde gå efter gatorna och gå in i sin egen butik långt bort ifrån. Dilemmat var ju som alla andra spännande sajter på den tiden, bo.com och liknande, att det fanns ju inga uppkopplingar i hemmet, så att det fanns ju ingen affär. Och där kom det en brytpunkt faktiskt när jag sa till Max ägare att det finns det två vägar. Jag kan inte konsulta och jobba med ledarutveckling och parallellt driva internetutveckling, utan jag antingen eller. Och då vill jag 100% i så fall lämna eller 100% stanna kvar. Och då ville man gärna att jag skulle stanna kvar och då var jag personalchef. Och det här är ungefär 2001.
Och sen så dröjde det till november 2009. Då fick Max Green Awards och därmed kändes det som du till offentligheten för varje fall kom ut som hållbarhetschef på
Max Hamburgare. Ja, så är det. Det hände ett antal saker däremellan också självklart, men det är riktigt att då vart vi mera publikt, inofficiellt VM-guld i hållbarhetskommunikation, och det är klart, det går knappt att få någonting finare. Och nu hade jag jobbat då, som sagt, som utbildningschef egentligen och ändå fått möjlighet att hämta den där titeln i London. Så självklart, det var det. Men innan dess faktiskt kom jag ihåg det här 2007 när jag var i Bryssel och talade. Då hade ett annat del av vårt arbete, hur vi anställer funktionsnedsatta, systematiskt och hyllats som ett gott exempel i Bryssel. Och inte för att vi anställer funktionsnedsatta, utan för att vi jobbade med attityder hos våra chefer. Alltså ändrade inställning till våra chefer. Och när jag hade gjort den där presentationen, kommer hem till Sverige, tänkte jag, nu är det liksom jubelmassorna som väntar här, men det var ju inte en enda än. Och vi hade ju en allians.
Alltså du menar inte en enda en
i inte en journalist, ingenting.
Ingen
Sverige.
Stor mötte dig.
Vi var bara bäst i Europa, men det var ändå ingen som uppmärksammade oss. Nu hade vi det var aldrig någon strategi att vi skulle heller nå ut PR-mässigt, utan det här var ju ett erkännande för vårt interna arbete att jobba med ledarutvecklingen. Men sen, det tog det 2 år då. Och det här var precis innan som vi fick det här Green Award. Men då kom statsminister Reinfeldt på besök och sen avlöste minister efter minister som ville egentligen figurera med vårt arbete. För det är väl så med politiker, om man ska vara helt ärlig, att de kommer först när det är succéer.
Mm. Eller när det är valår.
Och även
och
före valår.
Och gärna kombinationen i valår också. Mm.
Absolut.
Jag menar, då dyker de ju även upp i förorterna. Så att,
men nu
har alltså, förlåt, nu hamnar jag på ett felaktigt spår här. Alltså, Max Hamburgare var ju ett av de första företagen som det kändes som i varje fall som förtydligade kopplingen mellan hållbarhet och lönsamhet. Hur ser du på det?
Absolut. Och alltså Max är ju ett entreprenörsägt företag. Och då är det liksom att utveckla produkten och att förfina den, men också att tjäna pengar väldigt viktigt för att man ska kunna utvecklas. Och här var ju väldigt tydlig del från ägarhåll där man ville ta ett väldigt mycket större ansvar i klimatfrågan. Inspirerad av vad som händer runt omkring i världen så insåg man att här fanns det en potential att göra någonting och ta ett stort ansvar. Och jag kommer ihåg lite skämtsamt hur det gick till där ägarna tyckte att men Per, vi skulle vilja att du tar ansvar och kommer fram med ett förslag. Du bor ju på bondgård, du kan ju allt om miljö. Lite skämtsamt så var det så.
Mm. Ja, det är inte bara skämtsamt, det är dumt. Ja. Jag är hemskt ledsen.
Ja. Nej, det är ganska roligt.
Nej, det är dumt.
Det är hela kedjan.
Jo, men det är ju stor, det är
från ko till hamburgare.
Det är ju en av de stora miljöförstörarna i Sverige, ja, okay. Är bönderna. Mm. Så, ja, förlåt. Ja.
Och samtidigt är det så här att den biologiska mångfalden är viktigt att vi behåller, och då behövs bönderna. Så att, det beror på hur man ser på det hela.
Jag har ingenting emot att det finns. Jag vill det finns, att de ska ändra
en, det finns en klimatutmaning, men det finns, det finns många positiva hållbarhetsvärden med också. Så att, Men just det här med det som kanske var huvudfokusen då, var just det att vi hade tidigare gjort ett antal spännande saker som hade fått genomslag. Och då tyckte ägarna att det här vill vi liksom... Det har lyckats förut, Per. Kan du inte göra det igen? För några år innan där var jag faktiskt och reste runt med på några föreläsningar med Hans Karlsson, dåvarande arbetslivsministern. Och det är ett arbete före egentligen där vi vände upp och ner på synen på arbetsmiljö på företaget. Och utgångspunkten var att vi skulle fokusera på egentligen att skapa chefer med stark självkänsla, självbild, som skulle resultera att vi skulle få lägre sjukskrivningstal, och det lyckades vi också med. Så från utskälld hamburgerkedja där i slutet på 90-talet så var plötsligt vi det goda exemplet för Sveriges dåvarande socialdemokratiska arbetslivsminister.
Det är inte roligt.
Så att det finns ett antal saker i bagaget.
Jag har haft det stora nöjet ett antal gånger att vara panel eller moderera dig i en panel. De sista en eller två gångerna så har jag frågat publiken hur många har sett Per på scen förut. Och vi har haft sådär 90% som har räckt upp handen. Du har ju haft en extremt extrovert roll. Alltså du har ju förekommit på väldigt, väldigt många ställen. Finns det någon balansgång mellan det här med att jobba med implementering internt och kommunikation utåt? Och hur liksom försäkrar man sig så att inte Max historia blev större än Max själv?
Jag tror att det är viktigt där att det är ett 10-årigt arbete som har försiggått före vi kommunicerar. Och det är väl det som många tror, att det här är liksom, det är bara att öppna dörren och kommunicera så börjar hända saker. Och så är det ju inte. Utan jag berättar ju fortfarande om just det här, hur det började resa med ledarskapet, som började egentligen 97 då, när jag varit på konsultbasis utbildningschef och fick tänka helt nytt hur man skapar ett utbildningsprogram som baseras då på självkänsla, självkännedom. Och det har liksom varit det som varit grunden helt enkelt. Och sen att allting annat är nästan spin-off-effekter av det här. Så därför så att stå på scen och tala om saker man har jobbat med kanske i 15 års tid, det är liksom, det är en självklarhet. Det är snarare så att det öppnar upp nya dörrar för nya möjligheter.
Så det är liksom plantera fröet och sen kan du skörda det långt senare. Men hur uppehåller man det där? För jag menar, om vi tittar på era chefskurser då specifikt, så är det kurser eller Max dåvarande chefskurser. Var det någonting du fortsatte utveckla sen också?
Jag jobbar ju ensam som personalchef och utbildningschef ända fram till egentligen 2006. När jag fick anställa min första medarbetare egentligen. Så att då var det då Jonas Aspenfjell, nuvarande utbildningschef, som jag fick anställa. Och samtidigt gjorde vi även en interaktiv satsning. För jag insåg att när vi växer nu som företag, så e-learningen måste vi bara få in. Så det var också en investering. Men fram till dess så fick jag göra väldigt mycket själv. Och skulle jag ha tid att jobba med klimatarbetet, behövde jag någon som också lade energi på ledarutvecklingen. Men det kan jag säga att 2007-2008, det året när jag fick gräva djupt ner i klimatfrågan och miljöfrågan, det krävde väldigt mycket energi, för jag hade ju inte den bakgrunden egentligen. Men det var att hitta rätt samarbetspartners, men ändå kunna förstå detaljer och kunna fatta beslut vid rätt tidpunkt vad vi skulle göra. Sen var ju tajmingen fantastisk egentligen, precis inför COP 15 och världen letade efter goda exempel. Men här tror jag att vårt track record, det vill säga det vi hade gjort innan, hade skapat en förtroende för företaget.
Och du ser den här risken som jag pratar om, det vill säga att man faktiskt berättar, det blir för mycket av det goda. Den tycker inte du finns, utan du kände att det fanns så mycket gediget.
Så länge som du har de konkreta exemplen, så länge som du faktiskt är öppen och ärlig med utmaningarna, så länge som du hela tiden är på väg åt rätt håll, så är det inte ett hinder. Men de dagarna du säger nu är färdig, då kommer det omedelbart att bli straffad. För det är en hela tiden en ständig utveckling. Hållbarhetsfrågan står inte still.
Så det gäller att tydligt med sina ödmjuk inför sina utmaningar?
Ödmjuk, vart är vi idag? Tydligen då med visionen. Full hållbarhet. Men förklara att det är långt dit. Och då kan man kommunicera vägen framåt. Utan att vara orolig egentligen för att man då får stryk.
Så härligt, vi har gått till samma skola.
Ja, har ni gått till
samma skola?
Och det avslöjar ni nu så här.
Nej,
helt odramatiskt.
Nej, men inte så samma skola.
Alltså,
vi har gått till samma hållbarhetsskola.
Nu förstår jag.
Det är alltså skolan hur man får VM-guld i hållbarhetskommunikation.
Ja, så det var det.
nu har du gått vidare. Efter alla dessa år med Max Hamburger som bas så är du nu på Ragn-Sells.
Mm,
varför stämmer. Ragn-Sells?
Ja, det kan man ställa sig frågan. Efter 29 år i ett fantastiskt familjeföretag där, precis som Åsa också pratade om här, fick hamna på ett antal scener och reste världen runt faktiskt och föreläste, både från Kalifornien i väster till Japan i öster, så känner jag liksom det att nej, men jag vill göra det här igen på riktigt. Och nu är det ett familjeföretag igen. Mm. Som,
är det en slump? Eller letade du efter ett annat familjeföretag? Och
jag letade ju inte efter, utan jag vart ju uppletad. Men, ja. Eller uppfunnen höll jag på att säga, eller hittad. Mm. Och så här tror jag snarare det att ett familjeföretag som bryr sig vill och har gjort enormt mycket. Därför att varenda dörr är öppna att hitta nya spännande innovationer som man håller på med på Ragn-Sells. Men jag känner man kanske inte riktigt har fått ut det arbetet och inte riktigt fått spin-off på det hela. Och här tror jag just att den sociala hållbarhetsfrågan som kanske har varit mycket av den nyckel som gjorde att vi fick ut det arbete på Max tidigare. Det är det som kommer ge också olja till motorerna som får att vårt Ragn-Sells hela hållbarhetsarbete kommer att vara helt mycket mer synligt i framtiden. Mm. Och det är då vi gör de goda affärerna. Det är då vi blir naturliga samarbetspartner med alla kommuner som exempel.
Mm. Du nämnde ju nu själv att Ragn-Sells också är ett familjeföretag. Det sägs ju ibland att det är familjeföretagen som går i bräschen för hållbarhetsfrågan, att det är där hoppet finns. Håller du med om det?
Ja, jag har ju råkat ha jobbat för två familjeföretag och i de här båda fallen så stämmer det.
Ja, det vore nästan tjänstefel att svara nej.
Och,
kommer ut och säger nej, så är det inte.
Och jag tror den här kortsiktigheten som kanske annars drabbar börsbolag, det är väl det som jag inte har sett i familjeföretag.
Och det är väl det man syftar på egentligen när man pratar om familjeföretagen, att det finns andra mer långsiktiga perspektiv på verksamheten än vad det kanske gör i börsbolagen.
Alltså hur man investerar skiljer sig väldigt dramatiskt. Det är mer med hjärta än med hjärna många gånger. Men det bästa är att kombinera hjärta och hjärna. Och har man då en hållbar strategi, då blir det väldigt tydligt vart man ska lägga pengarna också.
Vad är din uppgift nu? Vad ska du göra nu? Har du en ny titel?
Ja, samma titel, hållbarhetschef. Mm. Men däremot så har jag en väldigt spännande uppdrag. Jag har fyra avdelningar samlade under mig. Jag har då både HR, klassisk då personalchefsdelen, med en personalchef under mig och en organisation där på totalt sett 15 personer. Sen har vi då en utbildningsavdelning. Vi har en miljöavdelning. Och sen har vi också nu snart en kvalitetsavdelning. Så det är fyra avdelningar under mig.
Och du är ansvarig för alla dem?
Jag är ansvarig för alla de avdelningarna. Okay. Och det här är väl det som företagets ägare och vd har sett, David Schelin har sett, att det är en strategisk fråga. Och det här är saker som går ihop med varandra. Den sociala hållbarheten är så nära förknippat med den ekologiska hållbarheten. Och då är även ordning och reda viktigt, där kvalitetsdimensionen kommer in.
Och då har du åtminstone, om jag räknar, 15 personer under dig, för jag antog att de har utbildning, miljö och kvalitet var en person. Är det en...
Nej, det är fyra olika personer där.
Så. Jaha, men så det är ungefär 19 personer som du ska...
Alltså 23 totalt sett.
23 som du ska vara chef över nu. Det är ju lite annorlunda från Max, kan man väl säga.
Det är en stor skillnad från tidigare, och det gäller att jobba annorlunda också. Men samtidigt är det så här att den rent strategiska frågan är på likadan. Nu kan man säga att jag har mer resurser. Mm. Men då gäller det tydligare att vara tydligare med ledarskapet, att vi alla ser samma bild.
Kommer du synas lika mycket nu? Kommer jag, om vi gör det här, om vi ses på scenen igen om 5 år, kommer jag kunna göra det här 90% av sätt per förut? Eller?
Det hoppas jag inte.
Jaså, inte?
Utan jag hoppas att det är många fler som syns. Utan jag fick faktiskt frågan, det var en amerikansk sajt som skulle ranka mig som en av 100 mest ledande företrädarna i världen för hållbarhetsfrågan här i januari. Jag tackade nej, för jag sa så att min roll är inte att synas, min roll är att synliggöra andra. Och det är väl det jag ser som är nyckeln för framtiden, att försöka stärka min organisation och lyfta fram andra.
Mm. Erfarenheter som du tar med dig, vi har ju pratat ganska mycket Max nu, om du ser vilka är guldkornen du tar med dig. Vi har berört vissa av dem, var ödmjuka inför framtiden, var tydlig med det, vad du är. Är det något annat guldkorn du tar med dig från framgångshistorien, Max?
Nej, men det är väldigt mycket det här med kombinera hjärta och hjärna som jag tycker att var väldigt mycket det Max gjorde. Att båda den långsiktiga strategin men också sätta huvudet mot rälsen och lyssna när kommer tåget, vad är det som händer för någonting. Så både backcasting men också lite forecasting, att göra rätt saker vid rätt tidpunkt.
Mm, för det är en rörlig agenda, tänker det, du då?
Och, precis, och det, alla saker, även om allting är rätt att göra så är det inte alltid rätt i tid att göra de sakerna. Och det kan jag säga, det är väl det som jag kan säga en av mina fördelar under, kan man säga, dessa år. Att hitta kärnan och satsa på rätt sak vid rätt tidpunkt.
Du går ju från en snabbmatskedja där man kanske inte har så höga förväntningar på hållbarhetsinsatser. Och då blir det ju en enorm bonus när man bemöts staden, när den är en del av paketet. Så går du istället till en bransch där liksom miljöarbete och hållbarhetsarbete är kärna. Mm. Vad tänker du måste göras annorlunda nu? Vad är det som kommer att vara? Du var inne på ordning och reda. Vad är du inne på? Redan Nej. Som är annorlunda.
Du menar, för det har man inte på Max Hamburgare?
Jo, det tror jag säkert att man har, men jag tror att det finns andra miljökrav. Du har jättemycket mer tillståndspliktiga krav på en återvinningsindustri. Och hela driften är hållbarhetsaspekter. Medan vi skulle kunna föra diskussionen om hamburgare eller snabbmat finns i en hållbar värld. Det tycker Per och jag är jätteroligt att göra. Men däremot, återvinningsindustri är en drivkraft. Absolut en drivkraft. Så vad behöver du göra annorlunda? Vad har du tänkt på att det här ska jag tänka nytt kring?
Nej, tänka nytt. Jag tänker inte vara in och peta i det man gör med miljöfrågan. Utan att försöka frigöra den potentialen som finns hos människor. Därför att det är väl där jag ser som den stora liksom, utmaningen men också möjligheten. Så igen blir det ledarskapet igen som vi börjar. Och vi introducerar någonting här som heter förtroendefullt samarbete. En metodik som bygger just på FIRE, Turin eller Human Element. Och som är grunden i liksom det arbete som egentligen lanserade för 20 år sedan nu då på Max. Men nu blir det liksom en speciell metodik. Och här ser jag hur just ingenjörer har en enorm nytta av det här. Att kunna och tror jag frigöra och nyttja varandras styrkor på ett annat sätt. Så att jag har stor förhoppning för kommande året här. För det kommer att ta ungefär 8 månader att rulla ut det här.
Du, alltså Young Cells, det kommer vi nog få alla att räcka upp handen om man frågar vilka känner till Young Cells. Men sen är frågan, vet vi verkligen vad Young Cells gör? Vad gör ni på Young Cells egentligen?
Ja, egentligen är det så här att vi...
Vet ni vad ni gör?
Ja, ja ni vet
han
vad
det. Vet vad ni gör, förlåt.
Egentligen är det så här att vi tar hand om ungefär 800 odefinierade eller 800 olika typer av material som vi då sorterar ut på olika sätt och vis. Och egentligen kan vi säga så att vår grundaffär handlar om att ta hand om osorterat, skitigt avfall och göra om det till varor. Det är hela grundaffären. Sen en stor del av vår grundaffär handlar också om hur vi kan var med och inte bara återvinna utan till och med avgifta samhället. Mm. För det är så att det vi har gjort under 150 års tid av industrialismen, det är att vi har förstört mycket av förutsättningarna för oss att kunna bedriva jordbruk eller liknande på vissa områden. Och vi har helt enkelt strött ut gifter omkring oss. Och här har ju Young Cells en unik teknik att kunna både ta ut det goda ur det hela, metaller, mineraler, men också plocka bort oss just gifterna så att de kemiskt sluts och inte sprids tillbaka ut i naturen.
Och nu är du lite inne i avfallstrappen som man pratar om, där man har lägsta nivån i deponering och den högsta nivån är ju egentligen att förhindra att avfall uppstår överhuvudtaget, alltså egentligen minskad konsumtion. Fast det sista steget vore väl inte så bra för Young Cells, för då skulle man ju inte ha någonting att ta hand om.
Vi har ju bestämt att vi ska bli ledande inom cirkulär ekonomi. Och det innebär att vi inte har något avfall längre.
Vad gör Young Cells då?
Ja, vi är motorn för att helt enkelt ska kunna skapa en cirkulär ekonomi. Vi hjälper våra kunder egentligen att bli hållbara. Vi hjälper våra kunder att designa sina utrustningar så att det går lätt att ta isär dem hela. Sen tror jag att det finns en cykel där vi ändå ska vända tillbaka mineralerna. Du vänder tillbaka utrustningen som inte kan återanvändas utan det kanske ska tillverkas om eller att man ska göra helt nya material. Så ett återvinningssteg kommer att finnas där. Men vi ska vara med på hela ledet från design ända fram till återvinning. Mm. Vi har kunskapen och måste dela med oss av det.
Är ni aktiva i den typen av arbete? i vardagen så att säga. För jag misstänker att stor del av er tid upptas ändå av att ta hand om allt det som alla de här 800 materialen som ni ska sortera upp.
Ja, den utmaningen vi har det är egentligen att vi har ju fortfarande en linjär ekonomi, ett linjärt tänk. Där en designar, en annan producerar, en tredje använder och en fjärde kastar bort det hela. Och vi måste samla hela varuflödet. Vi måste få hela varukedjan att samlas runt ett bord. Och där tycker vi att vi ska kunna vara en motor för att det där sker. Du är inte där ännu. Men det kan man säga, den här långsiktiga missionen.
Det är en av dina nya utmaningar att få alla kring bordet.
Absolut. Mm. Och jag ser då ändå, har jag pratat om tidigare här, men det är just den här dimensionen social hållbarhet. Att ta ansvar för samhällsutmaningar även den sociala dimensionen. Allt ifrån nyanlända som idag väller in över landets gränser. En liten anekdot här är att i Damaskus, det universitetet har över 220 000 studenter. 13 500 doktorander. Ett av programmen de har heter Recycling and Water Treatment. Vi har problem att få tag på nyckelkompetenser. Så är det typ exemplet jag nämnde tidigare. Det vill säga att om vi kan hjälpa samhället som samtidigt hjälper oss själva. Som samtidigt hjälper en individ så blir det bingo. Och det är väl sådana saker jag vill ställa om företaget på sikt. Så att vi är redo att egentligen se potential. Mycket tydligt bredare än vad vi gör idag.
Mm. Vilka är era största och viktigaste kunder idag?
Självklart så är det de stora energibolagen, kraftvärmeverksbolagen som är de största kunderna. Och där hjälper vi dem helt enkelt med att säkerställa att man dels får energi till sina pannor. Men sen att vi kan ta hand om askan så att det inte strös ut i samhället utan avgiftningen där.
Okej.
Och det är väl, man må debattera om man ska bränna eller inte, men tittar vi då kommande 70 åren så finns det inget alternativ om vi ska avgifta. Vi måste bryta ner de här gifterna, dioxiner till kvicksilver och så vidare. Måste vi bryta ner i mindre beståndsdelar. Och ett sätt att göra det är genom förbränning också.
Att avgifta soporna eller att avgifta vad?
Ja, det blir ju väldigt mycket avfall både när vi bygger, alltså vi bygger avfall som både blir energi som kan brännas men också sopor. Alltså människor kastar i sina hushåll sopor på olika sätt och vis. Och det kan bestå av gamla saker. Jag vet inte, när man renoverar hemma så kanske man liksom kastar ut en vad det nu är för någonting som man vill, en gammal möbel eller liknande.
Ja just det, men det måste ju även om, det jag inte riktigt förstod här, det är ju att om vi nu antar att vi har en hög sopor framför oss och sen har vi ett val, antingen bränner vi det i blandad form och får ut energi för att värma våra bostäder, vilket vi har låst in oss lite i en industri kring, eller så sorterar vi dem så återvinner vi materialet. Och där, det är ju liksom lite ett vägskifte och en motsättning.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Och du var ju inne på att ni ska sortera och bli en framtidens gruva.
Vi ska sortera ut så mycket som möjligt.
Och sen ska ni bränna resten.
Ja, och det som inte kan på något annat sätt sortera ut, som inte kan bli nya materialflöden, de bränns i det här.
Och har vi inte liksom fastnat lite i en återvändsgränd där? Vi är ju beroende idag för kommunal uppvärmning väldigt mycket av att bränna sopor. Och vi har ett enormt sopbehov i systemet. Är det en icke-flexibel plattform vi har hamnat på, eller vad säger du?
Det är en tillfällig plattform, alltså det är en tillfälligt steg. Och det är just det avgiftningssteget som måste finnas till. Och det måste till ungefär 70 år framåt.
Ja, just, och, men då är det ju vissa material bara, det är ju inte alla material. För du har redan sorterat ut de bra materialen.
Det är absolut inte alla material. Sen är det så här att en hel del av de här pannorna drivs också av biomaterial. Som överhuvudtaget inte ens är sopor, utan som helt enkelt är gjort för att tillverka elström.
Ja, just det. Och då hamnar vi ändå i den här jobbiga loopen gentemot mat, där vi hela ditt hjärta pulserade förut. Där du inte på max skulle stått och sagt vi värmer husen med det vi odlar, för det ska vi faktiskt äta. Så vi har ju en liten spännande...
Mm. Och det är ju geografiskt så är det helt riktigt att vissa länder så är det liksom hål i huvudet att göra på det sättet. Medan kanske i våra länder där vi har en god tillväxt och vi ser hur det ökar tillväxten också ute i skogarna. Här har vi liksom god potential att utveckla det ytterligare.
Så jag måste bara summera så att jag själv förstår, vilket inte allt. Då ska vi använda de här bränningsanläggningarna som vi idag bränner sopor i, skulle vi kunna använda och bränna träd i istället. Och då den tekniken kommer kunna vara kvar medan vi fortfarande sorterar soporna.
Ja, det finns ju väldigt mycket, kan man säga, restavfall från skogsproduktionen. Mm. Det är trädet som sådant ska användas till andra saker. Mm. Men saker vi inte kan göra något annat med även där ute. Där är sista anhalten av förbränning helt enkelt.
Jag skulle bara vilja loppa tillbaka. Nu betonar jag att frustrerade på mig. Men du var inne på att jag tänker få hela livsvärdekedjan runt bordet. Och sen så drog du iväg på social hållbarhet. Den sociala hållbarheten förstår jag mycket väl och håller verkligen med om. Men det är ju väldigt mycket en här och nu fråga. Och den idag är nästan en förutsättning för att kunna rekrytera. Så måste företag förstå de här poängerna. Viktiga poänger att förstå. Men finns det inte en risk här? För det här med att få ihop hela kedjan, det är ju extremt energikrävande i sig, alltså från dig eller från din organisation. Och Torbjörn frågar, kommer de verkligen att komma? Och då säger du, ja, det kommer de att göra. Och så sitter jag och tänker, ja, det kanske de gör. Alltså varför har de inte redan gjort det då?
Vi samarbetar ju redan idag med ett antal företag, även längre bak, som vill kanske nyttja det materialet vi har också i återvinning.
Ja, det är ju ner för kedjan, men jag tänker framförallt upp kedjan. Det är de som inte har lust att lyssna. De kan
hur
bara
menar
säga,
du upp kedjan?
Nu tänker jag de som producerar, nu är vi på Volvo kanske, eller nu är vi på någon som producerar mat, eller nu är vi på någon här.
För, du menar inte användarna?
Även användarna, men användarna är ju väldigt disparata, det vet vi. Vi kan i bästa fall organisera sig i kommuner. Men tittar vi på en producent av årets julklapp, någon hör, säg att det är en högtalare eller en hörlur eller någonting. Att få dem att komma och att börja diskutera, hur ska du bygga din produkt så att jag kan bryta ner den, och hur ska du göra din förpackning så att jag kan göra det. Mm. De är inte lika lättcharmade.
Vi är inte där ännu. Jag håller med dig. Och det är ju det linjära tänket som fortfarande finns kvar. Här tror jag att politiker faktiskt har en roll att spela. Ibland måste man tvinga människor att sätta sig runt ett bord också. Och kanske i det fallet då subventionera eller på något sätt, kan man säga, undvika beskattning på vissa av processerna som liksom blir mer hållbara helt enkelt. Mm. Så att det finns jättemycket att göra här. Mm. Det är jättespännande år framför mig har jag.
Mm. Hur är det med era konkurrenter? Delar de här utmaningarna, uppfattningen om de här utmaningarna? Har ni sett att ni är runt samma bord och diskuterar sådana här saker? Eller?
Absolut, vi har ett väldigt gott samarbete med våra då partners inom återvinningsindustrin.
Vilka är era största konkurrenter?
Nu är vi lite olika nischade här också. Mm. Jag menar, Rangsells är ju då ledande egentligen på biomaterial, egentligen på återvinning av biologiskt avfall. Så det är liksom min nummer ett på. Och vi har ju ingen själv egen förbränning, jag vill betona det också. Utan vi hjälper ju liksom andra som jobbar med förbränning. Men där är vi väldigt duktiga, och väldigt duktiga just kopplat på saneringsfrågor. Att liksom säkerställa att vi får bort de här gifterna som jag sa tidigare. Men annars de största konkurrenterna som vi har i Sverige, för det är ju lite olika i olika länder då. Det är då sten och metall, men då är fokus väldigt mycket på metall, och metall har vi nästan ingenting av. Eller väldigt lite. Vi jobbar ju med våra kunder som vill ha det här. Och sen är det väl framförallt Sita. Så det är vi tre som kanske är störst. Mm. Det finns några till också. EL Recycling är en sån också.
Men de har ni mycket dialog med?
Vi har väldigt mycket dialog och en bra samarbete. Och vi tror att det är väldigt viktigt att man har det.
Mm. Och nu sa du i Sverige, men Rangsells jobbar ju även ute i världen, i andra länder också. Ja. Har du ansvar för de här frågorna även internationellt?
Nej, jag har inget ansvar för de andra länderna, utan det är 6 länder totalt sett. Däremot ingår ett nätverk då av de andra länderna där vi delar våra erfarenheter. Men jag har inte direkt ansvar för något av de andra länderna. Och jag kan säga att Sverige är den dominerande delen också av omsättningen. Jag tror 65% av omsättningen. Hela Rangsells omsättning är då Sverige.
Mm. Och i Sverige, om man tittar på det, så återvinningsbranschen som sådan domineras ju väldigt mycket väl av kommunala bolag också.
Så är det, och det här är liksom stora skillnaden när vi pratar återvinningsindustrin eller återvinning överhuvudtaget, hur man gör det hela. Och då går jag tillbaka till mitt gamla yrke här. Jag var ju bedrövad när olika kommuner hade olika lagstiftningar eller olika regler som är väldigt svårt att skapa ett enhetligt system. Och jag kan bekräfta att det, så är det. Nu möter jag det på andra sidan där det är samma sak, att vi möter olika konkurrenter som tänker lite olika, där vi har alltså fler lokala konkurrenter. Mm. Och jag konstaterar det, att jag undrar hur effektivt det är egentligen. Att, för det slutar att det handlar på skattekronan i slutändan för konsumenten.
Mm, det är svagheten med det systemet. Men finns det någon styrka med att det ser ut som det gör också?
Det man då lyfter fram som en styrka, det förstår jag, det är ju en ansvarsfråga. Att man säkerställer att man vet vart avfallet då tar vägen. Men det hävdar jag att det går att göra på annorlunda sätt. Det behöver man inte bygga egna bolag för. För det är nämligen så här att även om Sverige må vara långt, så är det fortfarande inte stort. Det är fortfarande inte så mycket avfall, utan du behöver koncentrera till ett antal orter för att skapa rationalitet. Jag har käpphästen när vi pratar fettåtervinning. Där det krävs egentligen en anläggning i Sverige för att återvinna allt fett som kommer från fritöser. Mm. Och då får du rationalitet. Då kan du till och med betala för att du ska få det här fettet.
Det behövs bara en, men det finns...
Då är det så här att vissa kommuner har bestämt att det där tillhör det kommunala monopolet. Det är jämförligt avfall.
Förklara det kommunala monopolet bara.
Så att då innebär det så här att det finns en gränsdragning där kommunen har rätt att disponera vid hushållsavfall. Man bestämmer hur det ska tas om hand. Och i kontentan är det så att det är en självfinansiering i och för sig. Det vill säga att man får inte ta ut mer kostnader än vad det kostar från medborgarna. Men man beslutar suveränt över det där lokalt. Men då finns det gränsdragning här som kallas jämförligt avfall. Och det är då mitt emellan att det är ett hushållsavfall. Och här har man då ett fritösfett från fritöser på restaurangen ska då vara ett hushållsavfall. Väljer man då att tolka.
Max hamburgare.
Och det kan man ställa, är det ett hushåll? Nej, det är inget hushåll. Det borde egentligen inte vara det hela. Mm. Dilemmat är att det kostar ett antal kronor per liter att då bli av med det till den lokala kommunen då som valde att plötsligt börja ta hand om det själv. För omkostnaden har varit så hög för dem. Istället för att man då fick betalt för att göra biodiesel. Dessutom brände man i det här fallet oljan. Man återanvänder inte en gång till det här fallet åt drivmedel. Så det var även en ur hållbarhetsperspektiv tyckte jag också det var tveksamt.
Så systemet är suboptimerat som det ser ut idag, säger du?
Ja, det blir inlåsningseffekter så att man kan inte utveckla nya, mer hållbara lösningar.
Hur skulle man göra istället? Ska vi ta bort den kommunala suveräniteten och monopolet?
Jag tycker absolut att marknadskrafterna kan råda här. Och framförallt om man då kan göra det med en typ av incitament kopplat till liksom hållbarhetsfrågan. Hur kan man ta hand om det på ett bättre sätt? Hur kan vi materialåtervinna mer? För det är ju så här att det är många då som vill ha det här avfallet för just bränna. För som du var inne på initialt här tidigare också, det är att man behöver bränna mycket i våra förbränningsanläggningar. Och vi hävdar istället att man ska kunna materialåtervinna mycket, mycket mer.
Samtidigt kostar det ju fortfarande. Än så länge är det ju ganska dyra processer som inte gått ner. Vissa av dem har inte gått ner i pris.
Rent krasst, det är en marknadsfråga det här. Så att priset på avfall då... Det vill säga att när vi då tar emot ett avfall och skickar iväg det till förbränningsanläggningen får vi betala för det. Vi får alltså betala en avgift för att det här ska in. Så att vi får inte ersättning. Däremot kan vi materialåtervinna, då får vi materialersättning. Så det är ju liksom lönsamt för oss att ta ut material också dessutom. Men här har liksom blivit då tvingande istället. Så man tvingar på sig material eller tack vare kommunala monopol.
vi blir härligt tekniska, det tycker jag är skönt.
Ja, vi är ganska djup nu.
Ja, det känns väldigt roligt tycker jag. Det här är skojigt.
Det här är läget man kan gå och ta en kopp kaffe ifall man inte riktigt vill dyka i det här.
Ja, men det är klart man ska dyka i sopor. Det här är framtidens gruvindustri. Det måste bara förstå hur den ska bli i framtiden. Så du vill lägga ner den kommunala bolagen och så säger du nej, det ska vara privata. Ja, men det var ju det han sa.
Ja.
Jag tycker så här, rationalitet är viktigt. Och jag anser att man ska liksom fundera, är det rätt att köra en sopbil eller ska jag ta ansvar från vård, skola och omsorg istället? Ja, det är möjligt att någon annan kan köra sopbilen och jag kan fokusera på min kommun på att ta hand och utbilda mina unga istället. Därför att det är inte så att den här kommunala sopverksamheten är någon kassako, snarare tvärtom. Det är en belastning. Det tar ju resurser och ekonomi istället.
Men det fanns ju, jag kan tänka mig att det kommunala monopolet handlar mycket om att skapa lokala förutsättningar och förstå lokala. Det är ju ofta där man lägger det kommunalt, att det finns en fördel att förstå lokala områden. Men du säger nu att det fungerar inte därför att egentligen kan det vara rationellt att man jobbar med mer regioner eller större perspektiv. Men nu har vi tagit bort de kommunala bolagen, så vi har tagit bort dem. Men vem ska göra det istället då? Kommer verkligen marknadskrafterna kunna organisera det här på bästa sätt?
Absolut, mer rationellt.
Och vi ska inte ha en statlig avfallsmyndighet istället då?
Vi har redan en statlig avfallsmyndighet som bevakar det här.
Ja, men nu vet jag att de ska bevaka.
Avfallsförordningen. Så att...
Ska vi inte ha en ett statligt återvinningsbolag då som på något sätt?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det här... Alltså avfallet ska inte vara ett avfall framförallt. Avfallet ska vara en vara. Och då blir det ett helt annat tänk. Men idag behandlar vi det som ett avfall. Det är ett avskräde. Det tror jag det är som det gamla tänket sitter inne.
Du vill in mer att det ska ses som en resurs istället?
Ja, det är en resurs helt enkelt. Mm. Och då är det precis marknadskrafterna som ska råda. Då blir det omhändertaget så effektivt som det bara går.
Samtidigt har vi ett statligt gruvbolag. Alltså det är en resurs, det är en råvara, råvaruutvinning. Vilket kan vara väldigt smart ur ett nationellt perspektiv. Att man har en statlig intresse i råvaruutvinning. Vi har det både på energi och vi har det i gruvdrift. Borde vi inte ha det på den här nya råvaran också då?
Ja, du säger en spännande sak, det är just gruvorna också. De har ju då subventionerade rent ur koldioxidperspektiv. De behöver inte betala några skatter för att lägga det fallet och inte avfall, men lägga berg på hög som innehåller lägre halter av mineraler. Medan vi då, när vi tar emot asker, så får betala en avfallsskatt, en deponiskatt.
Det är orättvist, säger du?
Ja, speciellt eftersom halten av mineraler i våra högar är högre än vad de är i gruvornas högar.
Men vill du säga då att vi borde inte skaffa ett statligt återvinningsbolag?
Vi ska absolut inte göra det, men däremot så ska vi skapa samma spelregler. Så både den moderna framtida gruvan, det vill säga moderna deponier, ska ha samma förutsättningar som man bryter ur jungfrulig råvara, för då är det subventionerat.
Jag tycker det finns en motsägelse i sak med moderna deponier, för deponier måste ju vara fel.
Ja, det är ordet, det gamla ordet var ju soptipp.
Förlåt.
Det gamla ordet var ju soptipp.
Ja, jag menar det. Så det finns väl, i den framtid kommer vi väl inte ha någon deponi överhuvudtaget. Så det finns väl ingen modern deponi?
Ja, vi kommer minst 70 år framåt ha deponier.
Ja.
Och det beror helt enkelt på de här avgiftningen. Det vill säga, det finns material som inte ska tillbaka, som ska ut ur systemet. Som jag har tagit upp en gång från jordskorpan och det ska bort. Och det finns bara ett sätt att göra det på, det är att deponera det. Men kemiskt binda det så att det inte... Och det där är ju vår specialitet.
Binda ner i jorden igen.
Och jag håller med dig. Jag tycker inte heller om nomenklaturen deponi. För man får det som att det är något negativt. Jag ser snarare när vi tänker på avgiftning som något positivt.
Så ska vi hitta på ett nytt ord?
Det är mycket
kan
möjligt.
Kan vi göra det? För deponi känns väldigt sopsippigt. Nedfrysning, nedläggning. Ja.
Återställningsanläggning.
Ja, men hellre det. För deponi känns som det är fiskmåsar som åker och barn som plockar sopor och sånt där. Nu vet jag att de inte gör det i Sverige. Ja, men vi har lite
eller framtidens kretsloppsanläggning.
Ja.
Där vi faktiskt fasar ut det som är dåligt. Allt ska inte tillbaka in i samhället igen.
Hur ser du på avfallsbranschens stora utmaningar? Vad är de största utmaningarna i ett kort perspektiv, säg 3 år framåt?
Ja, det korta perspektivet är lagstiftning egentligen. Vi pratar utmaningar där man vill kommunalisera ännu mer. Man vill alltså tvinga på kommunerna större ansvar. Och då vet jag att det blir inte rationellt. Jag har träffat ett antal kommunstyrelseordförande och kommunalråd som har sagt att men jag vill inte köra sopbil. Jag vill bry mig om vård, skola och omsorg. Och jag tycker att de ska få göra också. Och ska man då tvingas att ta ansvar för någonting, det blir som tokigt. Det blir
fast, det faktum att man tar ansvar för behöver ju inte betyda att man gör det själv. Alltså det finns ju, alltså Stockholms stad är ju en beställarorganisation till exempel.
Det är helt riktigt. Men då gäller det också att säkerställa att de fria marknadskrafterna får råd också. Så att det inte blir att, och tyvärr är det så är det inte överallt i dagsläget, utan det skiljer sig från kommun till kommun. Och då skapar det inte rationalitet för oss heller. Sen tror jag det är viktigt att kommuner också förstår att ta ansvar även för det som med det här fallet då bränner. Så att man undviker att kanske skicka de här askerna till andra länder, utan behåller det i Sverige.
Finns det exempel på det?
Det finns exempel på det. Det finns exempel på kommuner som i alla fall skickar det till Norge. Eller gräver ner det själv.
Beror det på att vi har köpt det från Norge, eller var det bara en helt, det råkade bara bli så?
Det är ett sätt att liksom få ner kostnaden då, för att det är en annan deponiskatt där, helt enkelt.
Ah, okay. Du har nämnt det tidigare, och du producentansvar, svensk lag, som handlar om att de som tillverkar också har ett ansvar för hur produkten end of life, så att säga. Kan du berätta lite om vad är producentansvar? Vi börjar den änden.
Ja, nu är det så att vi har inget producentansvar, vi producerar ingenting.
Nej, just det, men mina hörlurar som jag var inne på, nu jag hörlurstillverkare.
Nu vet jag inte om det är producentansvar på just hörlurarna då, men det finns ett antal material det finns producentansvar på. Förpackningen är en sån sak till exempel. Och då ska du säkerställa att man tar ansvar för insamling. Och det har vi varit väldigt duktiga på i Sverige. Och det är en sak jag tycker vi ska vara stolta över.
Och det innebär ju att om jag tillverkar hörlurarna, jag tänker tjata lite om dem, och så, då har jag en avgift som jag måste betala till återvinningsindustrin för min förpackning. Så det är så det fungerar egentligen.
Ja, det är en avgift som betalas för att administrera insamlingen. Så den går inte till oss, utan den går egentligen till den egna insamlingsorganisationen som ska säkerställa förpackningarna inte hamnar då, där de inte ska hamna.
Och är det här ett fungerande system, eller är det ett fungerande avlatsbrev för den producerande industrin som inte tänker komma till ditt förhandlingsbord?
Jag tycker inte att det är liksom en utmaning idag med producentansvaret, utan jag tycker att sen kan man alltid titta på det och göra om det, göra det mer effektivt, självklart. Men jag tror på en avgift just för att få förpackningarna, för att minska mängden förpackningar. Sen skulle jag då säga, liksom, om jag tänkte egenintresse rangsätt, så jag vill ha mer förpackningar, för då har vi mer att återvinna. Med ett hållbarhetsperspektiv, och det är så vi resonerar, så vill vi ha mindre förpackningar. Mm. Och de förpackningar vill vi att de ska bli renare. Då vill vi att det blir återvunnet. Och återvunnet i rätt funktioner. Så vi har ett intresse av en bättre återvinning.
Vad är tendensen just nu? Får vi fler eller färre förpackningar, eller fler eller färre av att återvinna, så att säga?
Sopor? Alltså, mängden avfall i samhället ökar.
Mm, fortfarande.
Och det är ju där vi har sagt att vi ska inte ha avfall längre, utan vi ska ha varor istället. Och där kommer det viktiga liksom, att vi samlar och verkligen kan återvinna mer. Mm. Av materialet.
Men då finns det flera aspekter. Den är att vi ska faktiskt göra färre, alltså ha mindre avfall, men vi ska också återvinna mer, för vi behöver en tendensförändring på båda fallen.
Och jag tycker att den gamla avfallshierarkin då, som egentligen pratar att man inte ska använda någonting alls, det finns en nivå ovanför den, tycker jag, som inte man har tänkt på. Det är rethink, tänk om helt och hållet, det vill säga, hur kan jag tänka cirkulärt?
Mm. Redan från början.
Så nu lanserar du ytterligare en nivå i avfallsdeppar.
Mm. Så det är en nivå ovanför. Helt.
Jag tycker det är båda, vi har nya namn på
intressant.
Saker och ting. Och inte det hela konsumtionen av service istället för produkt. Det är väl en rethink?
Absolut, rethink är att du hyr i större utsträckning än vad du köper. Mm. Jag höll ett frukostseminarium i går morse, och då var det just en av de deltagarna där som sa att ja, men när jag skulle ha en att laga min tvättmaskin skulle kosta 1500 kronor. Men då sa jag till honom, tänk om du hade istället hyrt den av Husqvarna istället. Då hade Husqvarna tagit ansvar för den. Då hade det inte kostat 1500 kronor för att komma ut och titta på den. Utan de hade säkerställt att maskinen kanske håller längre. För man hade tjänat mer pengar då på uthyrningen. Att den höll inte bara 3 år, utan höll kanske 10 år istället.
Nya affärsmodeller.
Ja. Jag tycker ett kul exempel jag såg här, hur iPhone eller iPhone-annonser där man säljer återanvända iPhones från iPhone själva. Och det är lite spännande. De har alltså gått tillbaka in i värdekedjan och sagt att vi samlar ihop begagnade iPhones, vi kvalitetssäkrar dem och så säljer dem på nytt igen.
Är det någonting ni skulle kunna tänkas göra?
Nu har vi ingen egen produktion.
Nej, men ni skulle ju kunna stå vid bakändan så att säga och göra samma sak egentligen.
Det finns jättemycket att göra och jättemycket möjligheter i framtiden. Nu är mitt fokus initialt, mitt enkla ledarfokus, det är ledarskapet. Skapa ett gemensamt språk internt inom Rangsells där vi ska synliggöra potentialen hos människor. Men absolut, vi har jättemycket utvecklingssteg som vi håller på att titta på. Ett spännande som jag, ett av mina favoritprojekt, är hur vi då kan återvinna fosfor ur slam. Ett patent som Rangsells då äger och idag då utvecklar.
Och som faktiskt är livsviktigt eftersom fosfor är den framtida bristprodukt och fosfor Exakt. Behöver vi för att överleva.
Exakt.
Och vi har nu en väldigt linjär behandling av fosfor, eller hur?
Exakt. Och det är en sån typ exempel som där vi idag faktiskt strör ut gödsel på åkrar som faktiskt innehåller både tungmetaller och kemikalier. Så där vi vill då avgifta, så kombinationen av avgiftning det vi är duktiga på, men också ta ut de här bra sakerna ur det hela. Det är den kombinationen som vi vill lyckas med.
Med risk för att verka tjatig, men jag måste nog faktiskt betona den fortfarande. Vi har alltså mer avfall i Sverige för varje år som går. Vi har inte minskat mängden avfall.
Vi har inte minskat mängden avfall, utan den ökar. Eller vi sorterar dock bättre. Det beror på hur man definierar det hela, vilket är spännande. Vi ökar alltså mängden sorterade fraktioner. Jag vill inte prata avfall, för att det är inte avfall för
Nej,
mig.
Men vad ska det vi kalla det då?
Vi kallar det liksom resurser, tycker jag.
Okej, men resurserna...
Mängden resurser ökar.
Tänk vad positivt det låter. Det blir ju smörigt också, för vi måste ju... Någonstans, och ibland möter jag ju perspektivet av att ja, men vi håller på att bli bättre, allting håller på och vänder. Vi förstår ju så väldigt mycket av hållbarhetsfrågan, så att nu konsumerar vi nog mindre. Och vi börjar ju köpa service istället och vi ska ju hyra. Men siffrorna är ju ganska grymma och de visar ju fortfarande på en ökad konsumtion som är materiell, som i sig ger tyvärr vad vi nu ska kalla det avfall fortfarande.
Ja, men så är det absolut. Och det är väl så att den ekonomiska tillväxten vi har haft, den har ju byggt egentligen på ett, billig tillgång till arbetskraft, två, billig tillgång till naturresurser. Så det är de två sakerna som är avgörande. Och då har man liksom, desto mer det konsumerar, desto mer värde skapar man och desto mer har man triggat den. Men det håller ju inte, självklart. Jag håller med om det.
Torbjörn och jag har en liten diskussion som vi har haft pågående där vi har just reflekterat kring att i den här stegen som vi pratar om så finns det aktörer som lever just på att förlänga livslängden för vissa produkter. Och nu tänker vi framförallt på biståndsorganisationer som har liksom hjälpt samhället med att förlänga livslängden genom second hand handel. Man har liksom kunnat ge bort sina saker och de har gjort kunna sälja den igen. Och de har ju ofta kombinerat det här med väldigt starkt socialt engagemang. Så här har vi verkligen sett en både miljömässig och ett socialt engagemang. Ju hårdare vi börjar se det här verkligen som resurser, apropå att det inte finns något avfall, desto tuffare kommer det bli för de här att överleva.
Vi pratar alltså om myrorna, ja, Stadsmissionen, Röda Korset, den typen av verksamheter.
Då tänker vi att ju mer professionaliserat det blir och ni börjar röra på er och se de här aspekterna och allt fler nya aktörer kommer in och ser att det här finns en affär att göra, så är risken att de här som gör socialt goda saker slås ut på vägen, därför att de kan inte visa på samma business case.
Jag tycker Jallatrappan är ett sånt exempel på en lysande verksamhet som där man i alla fall syr om gamla saker och skapar värden av dem hela. Och i alla fallet då säljer man via IKEA de här produkterna, då blir det liksom så att det blir nya varor helt enkelt av det som är gammalt och utslitet.
Men delar du synen av att de här riskerar att försvinna?
Nej, jag delar inte det, därför att det finns så oerhört mycket saker som det finns ett högre värde än materialåtervinning. Och så länge som finns ett högre värde än materialåtervinning, det vill säga att kunna då tillverka nya saker eller remake, så finns det inte en utmaning.
Men finns det inte risk att någon blir väldigt kommersiell och säger, men jag mäter mängden, nu är jag kommun och så mäter jag effektivitet i kronor och ören och hur mycket jag får betalt för de här är redo att betala så här mycket för den textila återvinningen som jag har på min soptipp här borta i min kommun. Och då ger de istället. Och de här sociala sakerna, fluffluffet som att sy om och engagera kvinnor, sånt tar vi inte med i kalkylen.
Fast är det fördelen just om kommunerna då tar sitt ansvar på fullo, det vill säga vård, skola och omsorg, då innebär det också att man ska ta ansvar för medborgarna.
Så du tror att de ser det?
Och då blir det sociala kapitalet plötsligt oerhört viktigt att värdera. Vad kostar det att inte sysselsätta människor? Utan vad kostar det då att bara fokusera på en enkel sak som materialflödet?
Och här är du hoppfullt kring kommunernas kompetens att se det sociala kapitalet?
Det får vi väl hjälpa kommunerna med att se. Mm. Men jag är absolut, det finns extremt många intelligenta människor där ute. Så jag är helt säker på att man förstår det där. Sen är det väl så här att det här måste även förstås högst upp när man sätter styrmedel. Och här är väl rikspolitiker har en enorm möjlighet att kunna ytterligare stimulera egentligen sociala kooperativ och sociala innovationer. Apropå externt, jag ska tala 2 veckor på en scen i Göteborg tillsammans med Shakarabi, vår civilminister, just om de här frågorna. Så jag ska hälsa honom att det finns möjligheter här att öka sysselsättningen.
Ja, det är bra.
Ja, det är bra. Ja, det var roligt. Först har vi lagt ner kommunerna för att vi trodde inte på oss. Mm. Och nu är vi övertygade att det finns väldigt många kompetenta människor. Men jag hoppas att du har rätt. Vi vill gärna vurma för dem lite extra. Sådär. Mm.
Du är ju i CSR-podden nu och just begreppet CSR, väldigt många föredrar att prata om hållbarhet istället. Hur ser du själv på det här med begrepp? Är det viktigt att ha de här begreppen och vad använder du själv för begrepp?
Men det tror jag är väldigt tydligt att man är tydlig i företaget. Vad står vi för? Vad är vi för någonting? Och vi vill bli ett hållbart företag, ett hållbart samhälle. Mm. Så självklart är hållbarhet det som är våran övergripande del, eller sustainability. Om vi pratar över alla 6 länder. Vi pratar inte CSR i vårt företag. Själv, alltså, jag håller med dig. Det finns en stor risk att CSR tenderar till att vara lite välgörenhet eller sponsring. Det har blivit så. Det är liksom det gamla goda modeordet som var så viktigt att ta socialt ansvar. Och det är väl det hållbarhetsfrågan kanske går åt det hållet också så småningom. Att till slut så är det så utvattnat så man måste göra någonting annat istället. Och därför tror jag också idag det här med där man nu bryter upp hållbarhetsfrågan och pratar faktiskt om social hållbarhet eller ekologisk hållbarhet för att även särskilja vad jobbar du med. Och när jag började för 15 år sedan var det ingen som jobbade med social hållbarhet. Det fanns miljömänniskor som det var miljöchefer.
Då var hållbarhet var samma som miljö.
Ja, det fanns knappt hållbarhet. Naturliga steget hade kommit i och för sig och lanserat och hållbarhet på agendan och självklart hade vi vår förra norska statsminister Gro Harlem Brundtland som satte definitionen för hållbarhet egentligen. Men det var inte mycket mer. Det var inga företag som egentligen drev den här agendan hårt. Men där i början egentligen på eller slutet på 90-talet så började det hända saker. Och då försvann mer eller mindre eller CSR benämningen i alla fall i Sverige minskade och hållbarhet vart det som man satsade på.
Du, en annan sak apropå att du har stått väldigt ofta på scenen och fått berätta om de goda exemplen som har uppnåtts i Max Hamburgares arbete och så. Vi brukar ju ta upp varför pratar man inte mer om misslyckande? Varför håller man inte fram att här satsar vi på det här och det gick åt skogen men vi lärde oss det här av det? Alltså tesen är att det finns väldigt mycket att lära sig av misstagen om vi vågar dela med oss av dem.
Mm. Jag tror att det är väldigt värdefullt att lyssna på misstagen. Och det är det när jag själv är runt och försöker lära mig av andra så är det de jag är mest intresserad av. Mm. Vad hände? Vad gick på tok?
Men brukar du själv dela med dig av dina misstag?
Absolut. Ja. Sen tror jag det är värdefullt att man också ser att det faktiskt går. Och vissa frågor där jag pratar väldigt mycket positivt och lyfter framförallt positiva saker har varit just funktionsnedsattas möjligheter att se som arbetskraft. För det måste man övertyga sig att det finns en positiv del. Mm. Annars blir det lätt bekräftat att nej, men det går inte. Det här är omöjligt. Jag kan inte göra det här.
Mm. Men har ni gjort misstag menar du inom det området på Max Hamburgare?
Vi har ju inga misstag men vi har däremot medvetet ibland anställt utan att egentligen ställa rätta kraven. Och det här är jätteviktigt att det ska vara anställningar på riktigt. Och om man då i det här fallet då inte ställer krav utan gör det för att man är lite väl för snäll och gärna vill så kan det lätt bli tokigt. Då får man in kanske fel person eller rätt person i grunden men fel person för jobbet. Och det är egentligen som vilken person som helst.
Jag tänker göra en vadslagning nu, officiellt, på den här podden. Jag tror att du kommer förekomma på scenerna väldigt mycket framåt också. Jag tror inte du kommer låta bli. Jag tror inte du kommer kunna låta bli. Vad säger du om det, om den?
Jag ska försöka undvika att låta bli. Jag har så mycket att lära ändå. Jag är nybörjare och det känns jättekul. Och när jag är färdig med nybörjeriet om något år, då hoppas jag att vi har liksom kunnat ta ett par steg till. Då får jag väl återkomma.
Så du ska vara hemlig ett par år och sen kommer du komma ut?
Hemlig kommer jag svårt att vara. Det kanske...
det kommer aldrig gå. Det kommer aldrig gå, Per. Det kanske trivs på scenen.
Det kanske kommer en tv-sändning snart också. Här,
ja, så. Det kommer helt omöjligt faktiskt. Mm. För jag hör också dina nya mantran, vilket jag tycker är väldigt roligt att vi fått en ny. Jag har en teori som jag brukar driva just nu, som är min nya. Det är att jag tror att hållbarhetsfrågan håller på att gå, vad vi än kallar den, hållbarhet eller CSR, håller på att gå från nörd till norm. Att vi har befunnit oss i en ganska liten bubbla. Den så kallade ankdammen som vi ibland pratar om. Men jag ser att den håller på att växa väldigt snabbt. Och att det just håller på att bli en normdiskussion mycket mer i produkter och i tjänster och i den allmänna diskussionen. De stora tidningarna börjar reagera. Håller du med om den spaningen?
Absolut. Det känns som att det är inte bara en självklarhet, ett måste för företag. Och just det här, kanske kombinationen av risk management som... tyvärr Volkswagen har varit så drabbad av här, eller tyvärr, det var ett sånt bra sak som kom fram, det att det spelar ingen roll hur duktig det är om du även fuskar någonstans. Så den etiska dimensionen är jätteviktig, och att då vara tydlig och lyfta upp de utmaningar man har, de problem man har.
En mer ödmjuk diskussion, men på en helt annan nivå. Det ser vi fram emot.
Och det är väl en viktig faktor också som vi ser, jag menar, Rangsells, vi hanterar gifter, vi skjuter bort med gifterna. Och det är klart, ibland så blir det inte 100% rätt. Även om vi är världsmästare, tycker vi själva, eller väldigt duktiga på det, så blir det ibland tok. Men vi har bestämt oss, vi ska vara med och avgifta samhället, och då får vi ta de riskerna det innebär också. Mm.
Strålande. Det blir ett bra avslutningsord. Stort tack för att du kom hit.
Roligt att ha dig här.
Tack så mycket, på återseende.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.